Sidan 75. Nitroglycerin, sprängolja. När Alfred Nobel kom tillbaka från sina studier i utlandet började han experimentera med det nya sprängämnet nitroglycerin. År 1863 flyttade han till Sverige och startade tillverkning av sprängolja som blev hans benämning på nitroglycerin. För att få sprängoljan att detonera med hjälp av en stubin använde han sig av en egen uppfinning, tändhatten. Alfred fick beställningar från gruvföretag och tunnelbyggare och startade tillsammans med sin far och sin bror Emil en liten nitroglycerinfabrik i Stockholm. Inte långt efter starten exploderade fabriken och Emil omkom tillsammans med fyra andra. Olyckan gjorde att fadern, Immanuel, fick en hjärtattack och dog. Alfred chockades svårt, men startade snart nya fabriker tillsammans med äldste brodern Robert som kom hem från Ryssland för att leda företaget. Under tiden reste Alfred runt i världen för att hitta nya kunder genom att demonstrera hur säker hans sprängolja var. Ett experiment som han brukade utföra var att kasta en flaska nitroglycerin från hög höjd. Trots att han hade tur och inget experiment misslyckades fick sprängoljan dålig reklam efter en serie oförklarliga explosioner ombord på fartyg lastade med nitroglycerin. För att få ett sprängämne som var säkert att hantera provade Nobel med att blanda nitroglycerin med olika ämnen som stenmjöl, trämjöl och kolpulver. Det gällde att hitta en blandning som inte försämrade nitroglycerinets sprängkraft. Han fann till slut ett slags sand, kiselgur, som visade sig ha de rätta egenskaperna. Blandningen kallade han dynamit. Dynamiten blev en stor framgång och gjorde Alfred Nobel till mångmiljonär. Han startade fler fabriker och gjorde hundratals affärsresor. Han köpte ett hus i Paris och inrättade ett välutrustat laboratorium. Där fortsatte han sina forskningar för att få fram nya och ännu bättre sprängämnen. Bland annat uppfann han spränggelatin genom att lösa bomullskrut i nitroglycerin. År 1893 återvände Nobel till Sverige och bosatte sig i närheten av Karlskoga. Han hade redan köpt alla aktierna i bolaget Bofors och byggde nu upp en svensk vapenindustri. Alfred Nobel levde hela sitt liv ogift och ensam. Han var tidvis djupt deprimerad, kanske på grund av att han visste att han betraktades som en dödens handelsresande. Han brevväxlade med den österrikiska pacifisten. Pacifist betyder ungefär fredskämpe. Berta von Suttner, som han en gång anställt som sin sekreterare och blivit förälskad i. Hon blev sedan en berömd författarinna med sin roman Ned med vapnen och hade svårt att förstå Alfred Nobels motiv för att handla med vapen och sprängämnen. Han brukade bemöta anklagelserna med att han ville göra vapnen så effektiva att ingen skulle våga använda dem i krig. När Alfred Nobel dog 1896 ägde han närmare 100 fabriker över hela världen och efterlämnade en enorm förmögenhet. Till släktens förtrytelse hade han testamenterat nästan allt till en stiftelse, Nobelstiftelsen. Dess uppgift är att förvalta förmögenheten och använda avkastningen, räntorna, till att utdela de 5 Nobelprisen i litteratur, fysik, kemi, medicin samt fredspriset. Många ansåg testamentet som ett bevis på Nobels dåliga samvete. Men vad man än har för åsikt om Alfred Nobel och hans verksamhet, så har ingenting gjort Sverige så känt i världen som just Nobelprisen. Titta på bilden överst till höger. Bildtext. Fotot visar en del av Alfred Nobels laboratorium. Titta på bilden i mitten. Bildtext. Utdrag ur Alfred Nobels testamente. Och bilden längst ner till höger. Bildtext. Förutom en stor summa pengar får Nobelpristagarna en medalj i 18 karats guld.